och välkommen tillbaka säger jag till dig Karin och till alla lyssnare.
Ja, välkomna.
Välkomna till Björns vardagsrum.
Ja, nu sitter vi här igen i Björns vardagsrum. En rosa lampa med rosor i taket, krukväxter.
Lite skrammel utanför fönstret och Björn.
Och Björn.
Bakom spakarna, fast det är ju inga spakar, det är bara knappar. Det kommer att hända en grej med våran podd under den här säsongen. Och det är nämligen, Björn har ju tröttnat lite på oss.
Ja, han gjorde det.
Precis.
Han
har en viss vana att göra det med poddar har jag hört. Jag har hört rykten att vi är inte den första podden han har tröttnat på.
Nej, men ändå sitter vi här.
Vi har nämligen kommit fram till, vi har förhandlat fram en kompromiss kan man säga. Och den kompromissen är som följer att vi kommer att sända lite råare material helt enkelt. Det tog för mycket tid att klippa och komponera de här mer avancerade poddarna. Vi hade ju ett ambitiöst upplägg med konstnärer och teman och ja, hela upplägget gjorde att det blev väldigt mycket klippande och mycket arbete.
För Björn framförallt, om man ska vara ärlig då.
Jag tänker bara för Björn egentligen. Och nu så kommer vi alltså att göra lite mindre bearbetade poddar. Så det är så. Nog sagt om detta, Karin.
Yes.
Har du tänkt på något sen vi såg sist?
Sen vi såg sist så har jag tänkt som vanligt på amerikansk politik. Och vi har ju lite hållit i oss för att inte prata om det. Men det är omöjligt att inte tänka på det.
Nej.
På det som händer, det oerhörda som händer.
Mm.
Att vi har en före detta amerikansk president som är åtalad för att försökt kuppa till sig makten i Amerika. Som med sina fel och brister. Med sina fel och brister så är USA demokratins vita val. Det är den.
Mm. Det är märkligt nu. Jag hörde han är ute på sina valmöten. Och han är ju den första presidenten naturligtvis i Amerikas historia som har ett mugshot.
Ja.
Och det har ju blivit som en slags kampflagga, det här mugshotet. På hans möten så har människor den här t-shirten och det finns på muggar och knappar. Och det är ju också ett sätt för dem att dra in oerhört mycket pengar till den här kampanjen. Och jag har faktiskt hört att även Lincoln Project, de här republikanerna som var emot Trump, även de använder de här muggarna och knapparna, men då med ett annat syfte.
Ja, båda grupperna använder de här, men och försöker då elda upp sina följare.
Ja.
Men jag tror nog att det är Donald Trump som tjänar på uppmärksamheten kring hans person.
Det tror jag med.
Men har du sett hans mugshot?
Ja, absolut.
Ifall det går att se ond ut så gör han ju det. Han ser ut som en Kalla Anka björnbuse.
Ja, men han gör ju det. Och hela tiden, han har ju skruvat upp sin retorik kring det här att det är oss de attackerar. Det är oss och det är er de är ute efter. Den här konspirationen som han odlar. Det är inte han som är på mugshoten egentligen, utan han är bara en representation för massan som är attackerad. Alltså hans sätt att skrämma upp är makalöst. Att demonisera den andre. Och vi har ju pratat om det här i podden i många, många gånger. Det här med kraften i rädslan och liksom skapa en gemensam fiende. Men han har verkligen skruvat upp den retoriken i och med att han nu är en brottsling.
Det är något djuriskt över honom. Det här fantastiska intuitionen han har för att möta en publik. Han är ju en entertainer. Vi kommer ju ha ett tema den här säsongen. Kärlek och intimitet. Och har du jobbat med något som har med det att göra?
Nu tycker jag känns att det känns lite som en ledande fråga, men jag har ju det. Jag håller ju på med det här projektet Porträttet, som är både en film som jag regisserar tillsammans med Golale Assad och en bok som faktiskt precis blev klar.
Men berätta, vart står ni nu med det?
Vi håller på och avslutar klippprocessen. Jag tror vi har en, max två dagar kvar i klippet. Mm. Björn har redan börjat fila på ljudbild och musik. Och boken, jag har jobbat med en ny redaktör. Och den är inskickad till förlag. Så att, men jag känner mig väldigt intresserad av våra tema. Mm. Vi har ju bestämt sedan länge att vi ska köra en Stolla Bolla-säsong om kärlek. Därför att processen med porträttet får mig att tänka på vad kärlek är. Jag har ju jobbat med en dramatisk fråga i hela det här projektet som handlar om ifall kärlek kan överleva tid och rum. Vad är kärlek för någonting? Mm. Och projektet handlar ju om en man och en kvinna som träffas igen i livet när de är... Hon är väl drygt 50 och han är drygt 60. Då träffas de för andra gången. Och de har träffats tidigare i livet. Men inte så mycket tidigare, 10 år. Men valt bort varann för att de har varit i andra relationer. Och jag har tänkt mycket på det där. Vad som händer med kärlek som man inte lever ut. Vad är det för energi och... Ja.
Och i deras fall...
I deras fall så blir det ett möte där de, som handlar om kärlek, minnen, projiceringar, konst, också en viss del depression kan man säga, eller melankoli.
Ja, den här berättelsen kopplar väl på något sätt kärlek till konst och bygger en sorts bro mellan.
Ja, precis.
Kärlek och konst.
De är båda två konstnärer i porträttet. Och det är också andra konstnärer med i filmen. Därför att jag vill visa hur den energin som kärlek är. Och hat också. Starka känslor. Hur konstnärer på något vis förvandlar det till konst. Ja. Alltså mänsklig erfarenhet handlar det ju om. Man förvandlar det till konst så... När den här konstnären Henry, min fiktiva konstnär, knådar fram sitt porträtt så klipper vi också till andra konstnärer som arbetar med sina tekniker och verk. Det är ju för att visa att konst på något vis är alkemi.
Alltså, är alkemi och att kärlek på ett sätt är att skapa ett verk av den jag möter.
Precis. Det kan vara sjukt, det kan vara friskt, men på något vis så har man den här driften inom sig. Inte bara av längtan till den personen som man känner för, utan också att göra om det till någonting större. Om det nu finns någonting större än kärlek.
Och varför var det viktigt för dig att ställa den frågan, vad är kärlek?
Jag tror att det har med ålder att göra, att jag är 58 år och jag tror inte längre att kärlek är något som försvinner. Mm. Det är en energi som hör till själva livet, en slags livskraft på något vis. Och jag funderar på de här människorna som man har älskat och fortfarande älskar, vad det är som binder oss samman helt enkelt.
Nick Cave, han skriver ju så vackert om kärlek i sin Red Hand Files. Har du kollat in hans nyhetsbrev?
Nej, jag har inte kollat in Nick Caves nyhetsbrev. Däremot har jag börjat prenumerera på dem eftersom du sa att det var så fint. Men jag tror inte han har skrivit någonting. Det har inte kommit något nyhetsbrev sedan jag började prenumerera.
Nej,
men berätta, har han en hjärtespalt där?
Nick Cave är ju den här gamla punk, rocker, singer, songwriter, mannen från Australien.
Mm.
Som, ja men, Nick Cave and the Bad Seeds är väl kanske där han blev mer allmänt känd och för sin duett med Kylie Minogue när det begav sig.
Just det.
Han har levt ett liv med mycket förlust. Och nu på senare år så har han förlorat två barn.
Ja, två barn. Två det var ett barn.
Ja, det var först ett av hans barn som föll ifrån en klippa. Och han gjorde en dokumentär då som heter One More Time with Feeling. Eller medverkar i en dokumentär. Där han berättar om sorgarbetet. Och strax efter den kom ut så förlorade han en son till. Så han lever ju med en fasansfull förlust. Och det han har beskrivit då i sin hjärtespalt, Red Hand Files, det är att den förlusten gjorde det han var förut omöjligt. Mm-hmm. Han var väldigt arg, han använde raseri i sitt utspel på scenen i sin musik, men att det dog.
Hans ilska dog.
Den dog. Han mötte någonting som var så mycket större. Den enorma sorgen som såklart bara kan springa ur enorm kärlek. Och efter det så, till sin egen förvåning, så vill han på något sätt hjälpa andra och hitta mer kärlek i världen. Så hans fans och vem som vill får skriva till honom och ställa frågor till The Red Hand Files, och han besvarar någon eller några i varje nyhetsbrev. Och väldigt ofta så tar folk upp kärlek. För vad är det som ligger oss närmast? Vad är det som gör oss till dem vi är? Jo, det är ju vilka, hur vi älskar, vad och vilka vi sörjer. Så det är mycket frågor kring det.
Mm.
Och jag vet vad någon som skrev för inte så länge sedan, att hon var kär i en musiker som tog droger och inte verkade så intresserad av henne. Och hon undrade vad hon skulle göra. Och han skrev väldigt vackert tillbaka att den här kärleken vi känner, även om det inte är besvarat, det här meningslösa lidandet, det är kanske ändå vad som får jorden att snurra. Och även om det är helt meningslöst, så känn det fullt ut och gå vidare sen. Och han har också, han säger att han inte är religiös, men att han beter sig som en religiös person. Han går till kyrkan och ber till Gud och läser Bibeln. Och han pratar om skapelseberättelsen i relation till konst. Att Gud skapade världen på 6 dagar. Och den 7:e dagen så vilade han. Och han behövde vila för att det hade varit ansträngande att skapa världen. För Gud hade med andra ord gett någonting av sig själv till sin skapelse. Och så funkar det med konst också, att det vi skapar måste innehålla en bit av oss själva. Och skulle jag vilja argumentera då, det är så det funkar med kärlek också.
På tal om gränser och kärlek, som vi inte alls håller på att tala om, men som jag kan tala om nu, så undrar jag om du har läst Vigdis Hjorts bok om bara, eller om bare, hur på norska, hur säger man om bara på norska?
Ja, men med risk för att så här förolämpa alla norrmän så säger man väl om bara.
Ja, precis.
Ingen aning. Nej, precis. Men det låter norskt. Ja.
Om bara har just blivit översatt nu 2022 till svenska, men den kom ut redan 2001. Och Vigdis Hjorth, hon blev ju känd för sin bok Arv och miljö, som kom ut också för några år sedan, 2018 tror jag den kom ut, och ställde till skandal.
Ställde till skandal, ja. Där Hon beskrev att hennes pappa hade begått övergrepp mot henne.
Mm.
Och det blev en stor skandal eftersom hennes familj, mamma och syskon gick ut och sa att det stämde verkligen inte.
Nej.
Och de försökte också stämma en teater som ville göra en pjäs av den boken.
Och systern tror jag också skrev någon slags motbok.
Systern skrev en bok som jag inte har läst. Jag har läst Arv och miljö.
Ja.
Men där hon tydligen då skriver om hur osannolikt det här är. Hur omöjligt det är.
Mm. Och sen har hon också skrivit en bok som heter Är mor död? Som handlar om att hon är utstött från sin familj.
Mm.
Och försöker få kontakt eftersom mamman blir äldre. Men systern skyddar modern efter faderns död. Och hon får helt enkelt inte träffa mamman igen. Jag tror att Vigdis Hjort skriver relativt självbiografiskt i alla de här böckerna.
Det låter som att det är två formidabla systrar där som krockar verkligen.
Mm. Den här boken om Bara har jag läst. Och jag blev fascinerad över hur hon beskriver sin egna gränslösa besatthet. Den handlar om Ida Heyer som förälskar sig i den 10 år äldre Brecht-översättaren Arnold Busk. Och det är intressant med den här Ida-karaktären för att hon är medveten om sin egen destruktiva kraft. Olyckan bor i henne och väntar bara på att visa sig i all sin ohygglighet, skriver hon. Så hon känner sig som en väldigt destruktiv person. Det finns en medvetenhet om det som är med redan från början i boken när hon lever i ett äktenskap som hon känner sig som en främling i, kan man väl förenkla och säga. Och hon tycker att hennes exman är så god och bra och att hon har ett slags sug efter något annat.
Hennes exman eller mannen?
Mannen, som väldigt tidigt blir hennes exman.
Ja.
Och sen träffar hon den här Arnold. Och i början är det som, hon tycker inte han är särskilt snygg. Eller det är inte någon sån där omedelbar, jättestark dragning. Utan mer ett sätt att knyta an till någon annan. Det är inte någon stor passion. Men väldigt snart så utvecklar hon en besatthet i honom. Och jag tänker på Lena Anderssons egenmäktigt förfarande. Jag var faktiskt tvungen att se vilken bok som kom ut först.
Mm.
För jag tänkte att hon har läst den här boken. Det finns många likheter med hennes förälskelse i Hugo Rask.
Mm, Arnold Busk. Hugo Rask.
Precis. Och Ester Nilsson som Lena Anderssons karaktär hette, den kom ut 2012, det sa jag kanske. Hon förälskar sig ju verkligen på förnedringens gräns. Den har vi diskuterat i podden tidigare, kommer jag ihåg. Hur hon liksom ligger utanför hans dörr och ja, hon går över alla gränser. Hon har ingen värdighet kvar. Det är bara hennes bedjande efter honom.
Ja, och men jag uppfattar något annat också. Och det var ju den här rättfärdigheten.
Mm.
Att i och med att Hugo Rask ur Esters synvinkel hade tagit hennes kropp i besittning och de hade älskat med varandra och att han då var skyldig henne kärlek.
Ja.
Så det fanns ju en sorts jätteläskig kontrollerande
sida.
Spår där.
Ja, hos Ester.
Ja.
Hos Vigdis.
Ja.
Alltså hon är den förnedringens tröskel där Ester blir liggande. den kliver Vigdis över.
Ja.
Hon reser omkring med den här mannen som visar sig vara ett kontrollfreak. Som ständigt bedrar henne, men som bevakar henne med... Alltså hon får inte gå ut, hon får inte göra någonting. Och hon njuter på något vis av den där sjuka cirkeln som de hamnar i. Och hon är otroligt svartsjuk. Samtidigt så blir hon upphetsad av att gå med honom på sexklubb. De går över alla gränser, de har trekanter, de bjuder in en annan kvinna i sin relation. Och hela tiden så, det är som att hon gräver sin egen grav inuti sig själv. Mm. Den här Ida då, som är Vigdis, någon slags alter ego gissar jag. Och du sa att du kände igen den här karaktären, att han finns kvar i arv och miljö sen.
Ja, han beskrivs flyktigt i arv och miljö när huvudpersonen i arv och miljö berättar sin historia. Mm. Då. Och där är det ju Vigdis. Så att yes, allt tyder ju på att det är någonting som hon kan skriva otroligt väl om. För att hon har själv erfarenhet av det hon liksom.
Ja, det hennes trauma med pappan, om nu det har ägt rum, skulle ju kunna förklara varför hon går över alla gränser och inte heller verkar ta någon större hänsyn till sina egna barn. Den här Ida är ju otroligt svår att tycka om.
Mm.
Och det känns ju som författaren Vigdis gjort har väldigt svårt att tycka om henne också.
Okej.
Och jag tänkte på att det var så. Som författare så tänker man ju ofta väldigt mycket på hur kan man försvara sina karaktärer. Jag tänkte på det själv idag när jag satt och tittade igenom porträttet, filmversionen. Mm. Att det finns en scen i slutet där jag inte tycker om vad Henry säger. Jag tycker han säljer ut en annan relation han har. Och jag funderar på, det där ska jag nog klippa bort. Men sen blir jag osäker för att det är någonting också med att karaktären är låg.
Det är verkligen någonting. Mm. Och idag, jag menar, och det är ju, ingen som skriver så idag, och allra minst du, men det går ju inte att ha en hjälte som är hjältelik idag. Det finns ju bara antihjältar kvar av våra hjältar.
Mm. Jag tänkte på också en annan sak. Det har ju varit en diskussion i våra media om...
Jag måste bara ställa en fråga om Vigdis gjort den här boken, för att... Jag läste faktiskt några recensioner av den.
Mm.
Och tre recensioner sa att det handlade om helt olika saker. Det var en som sa att det här är en kärlekshistoria och det handlar om kärlek hela vägen. Sen så var det en som var lika kategorisk och sa att det här handlar om hur ett förtryck uppstår, hur en kvinna blir förtryckt. Och sen så var det en tredje som skrev att det här är en berättelse om alkohol och beroende. Mm. Och jag tyckte det var så intressant att den recenserades ur så många olika vinklar. Vad skulle du säga?
Jag tycker att den handlar om alla de tre sakerna. Det som jag är mest tveksam till, trots att det är kärlekstema som vi ägnar oss åt i podden, så kärlek vet jag inte om jag skulle kalla det.
Nej.
För de vill inte varandra väl och det finns ingen ömhet emellan dem. Det finns bara en besatthet att äga. Att det handlar om beroende till viss del, det håller jag absolut med om. Sättet också som hon skriver om alkohol, hon har inget emotionellt investerat i de beskrivningarna, utan hon raddar bara kallt upp den enorma mängd alkohol som de dricker, samtidigt som de ser till att vara ensamma med varann. De skämmer ut sig. Alltså det är något intressant med parförhållandet överhuvudtaget. Och det tycker jag det är intressant att diskutera. Jag hoppas vi kommer att prata om det.
Ja, vi kommer ju ta upp det under vägen nu i podden.
Ja, precis. Med våra gäster. Men jag hoppas också att vi kommer att... vi har ju ingen, tror jag... Jo, det har vi. Så jag, nej. nu ska jag inte säga mer om det. Jag tänkte säga, men vi har väl ingen som vi intervjuar som har en heterosexuell tvåsam relation, men det har vi visst.
Det har vi.
Ja, precis. Nej, men det här med att man vill vara ensamma med varann och hur man kan använda alkohol för att den bubblan ska förbli magisk. Det är du och jag, skriver hon jätteofta när de är ensamma med varann. Det är du och jag och mot världen. Och det är så fruktansvärt när hon till exempel beskriver hur hon är på ett bröllop. Och han kommer dit och hon är glad med sina vänner och har det roligt och sådär. Och han bara förstör, han slår sönder saker. Han slår sönder sitt eget hem vid ett tillfälle. Hennes hem. Hennes barn blir rädda för honom. Och vad gör de efter alla de här hemska incidenterna? Jo, de ser till att de blir ensamma med varann och dricker. Och då blir de ju bättre än alla andra, mer speciella än alla andra.
Men det låter så narcissistiskt.
Ja, men det är ju det.
Jag känner att jag måste läsa den här boken. Det låter otroligt fascinerande. Och
jag tycker den är välskriven.
Ja, men hon skriver ju så bra.
Ja,
hon skriver ju jättefint.
Jag tyckte inte riktigt det innan jag läste den här boken faktiskt.
Men Petra, ska vi komma igång med det här kärlekstemat?
Ja, låt kärleksresan börja.
Ja, och den börjar ju alltid i en förälskelse, eller hur?
Du har en gäst med dig idag.
Ja, det är ju jätteroligt.
Vem är det?
Emily Jansson är med oss här i studion idag. Och Emily är en av skådespelarna i Ängel som vi håller på att jobba med just nu. Och när vi skulle jobba med det här temat med kärlek så hände det någonting under repetitionsperioden. Och det var att du, Emily, du blev så jäkla kär.
Ja, det blev jag.
Gud vad underbart. Men vill du berätta lite om denna nyförälskelse? Så vi...
Var ska jag börja? Ja.
Hur känns det? Som man säger när någon har gjort Vasaloppet. Alltså, hur känns det?
Det är svårt att sätta fingret på hur det känns. För det känns ju olika. Det känns på olika sätt. Är vi ifrån varandra så är det ju... Det är en blandning av känslor. Går från liksom förtvivlan och att det gör ont till att det pirrar jättemycket. Och att man längtar efter varandra och får det där sms:et från den andra. Att jag saknar dig och så. Ja, det blir... Det är mycket känslor i omlopp, kan man säga. Och sen när vi väl är med varandra så är det ju också mycket olikt. Det är inte så att jag känner jättestarkt hela tiden, men det kommer ju de här extrema explosionerna av känslor i vissa ögonblick. Där det känns som att jag håller på att gå sönder. Att det är... Ja, fina liksom, inte såna här obehagliga explosioner utan väldigt trevliga explosioner av pirr i magen och fjärilar i hela kroppen. Och...
Får man fråga hur ni träffades?
Ja.
Var det så här, ni såg varandra direkt och kände att men här finns det någonting? Eller?
Det finns något som heter Facebook dating eller... Facebook date. Och då så hade han klickat på like på min presentation. Och så klickade jag like tillbaka.
Ja.
Och sen så började vi prata. Jag såg att han är fotograf. Så han har tagit jättemycket fina bilder. Så han har skrivit väldigt poetiskt under de här bilderna. Eller till de här bilderna. Och det fastnade jag för. Och så fastnade jag för att han hade en ganska liknande presentation. En ganska speciell presentation. Det var inte bara jag gillar träning och jag åker skidor och spelar paddel. Liksom. Utan det var på ett djupare plan. Så då så fick jag spontant ett par biljetter till kabaré. För jag känner en som jobbar där på Göteborgsoperan. Och så hade jag först... frågat några kompisar ifall de ville gå med. Men det var liksom i sista stund så det var ingen som kunde. Så då frågade jag honom. Och så sa han, ja det är klart. Klart jag vill.
Åh, vad modigt. Så du bjöd med honom på teater innan du hade träffat honom?
Ja.
I verkligheten så att säga.
Ja, men det är nog ganska typiskt mig att jag är ganska spontan och impulsiv.
Mm.
Det blir kul.
Var du nervös då?
Jag var faktiskt inte det. Jag har dejtat ganska länge. Så att jag har varit på en hel del dejter. Och sen hade vi skrivit så mycket fram och tillbaka. Och jag upplevde att han var väldigt rolig.
Ja.
Så jag tror att han var mer nervös än vad jag var.
Jag kommer ihåg, för du skulle ju på den här operakvällen under tiden vi repade.
Mm.
För att det kändes som att din tid i dejtandet hade gjort dig ganska... Du såg inte framför dig att du riktigt skulle träffa någon.
Nej, precis. Eftersom jag har dejtat så pass länge och känt att det har liksom inte klickat ordentligt. Jag har träffat riktiga as, som jag också berättat för dig om. Och känt att nej, det här, nu orkar jag inte mer.
Nej.
Så att jag var väl inte inställd på att jag skulle falla pladask. Och det gjorde jag inte från början heller, men det var värt att fortsätta ses, kände jag. Sen följde jag pladask.
Mm. Visste du vad du sökte? Hade du en bild? Alltså jag tycker det är intressant med det här med presentationer och sådär.
Mm.
Jag hade en sån matchmaking session på Facebook i somras.
Just.
Det var inte med mening, utan det var några som frågade mig om jag kunde para ihop dem med några.
Mm.
Och då gjorde jag en efterlysning och då fick jag 60 svar på ett dygn.
Oj.
Men många av dem svarade inte på det jag hade frågat efter. Det var ju två tjejer som sökte en partner. Och av en händelse råkar de skriva till mig samtidigt. Och en kände jag och den andra kände jag inte. Men de här 60 som skrev det första dygnet, de var... många av dem ville själva dejta. Och sa, åh, gör du det här? Ska du matchmaka? Då vill jag vara med. Och jag bara, alltså, och sen så var det intressant, för sen började folk skicka sina presentationer till mig. Och en del av dem hade cirkulerat på Tinder och även på Facebook, de här single Facebookgrupperna som verkar bra, tycker jag, av den lilla erfarenhet jag fick av det här. Men jag tycker det var intressant, för en del var väldigt intresserade av att beskriva den de skulle träffa, och sen var andra mer inne på att beskriva vad de själva var på för typ av resa. Men hade du en föreställning om vilken typ av person du ville träffa, eller?
Ja. Det hade jag absolut, och det har jag väl haft ganska länge. Varit ganska vetat vad det är jag söker. Jag skulle vilja träffa någon som framför allt känner hur ska jag förklara? Nej, men någon som visar mig den respekt som jag förtjänar. Och som jag kan respektera tillbaka. Respekt är väldigt, väldigt viktigt. Och som är ödmjuk. Som delar samma humor. Det är väldigt viktigt för mig att vi kan skratta ihop. Någon som bryr sig på riktigt. Och som visar att den bryr sig på riktigt. Och någon som jag känner att jag kan presentera för mina vänner och lita på att han eller hon kan sköta sig själv. Och mingla runt och snacka. Och jag behöver liksom inte känna mig orolig för att någon inte skulle tycka om hen. Eller att jag skulle skämmas eller sådär.
Mm.
Utan det skulle vara ganska naturligt, ganska så här okomplicerat. Och någon som kan kommunicera, som är mogen och som kan reflektera över saker och ting som är viktigt. Så alla de egenskaperna letade jag efter.
Och sen så var det, vad jag har förstått på dig, så är det...
Han kommer med hela paketet.
Han kommer med hela paketet. Ja. Det är ju rätt ändå ovanligt.
Ja, men vi är lika på många sätt och olika på många sätt också. Jag tycker vi kompletterar varandra. Han är väldigt lugn och jag är ganska sprallig. Men vi har samma åsikter. Han är väldigt... tänker på ett sunt sätt.
Sen är det ett ögonblick som jag är nyfiken på. Och det är för att det glömmer man så lätt bort. Och det kanske du fortfarande kommer ihåg. Det här switchen från att ja, men jag träffar dig, jag gillar dig, jag gillar att umgås med dig till... Wow, jag är förälskad i den här personen.
Mm. Jag kan inte riktigt sätta fingret på när det var. För jag var så osäker i början. Och kanske också lite rädd för att jag skulle tappa känsla. Eftersom det var en så fin person. Så jag är så van vid att... Ja, men det kommer aldrig funka. Eller det har liksom inte funkat tidigare. Så har varit så här... Nej, men det kommer nog inte... det kommer nog inte funka den här gången heller. Men så var det väl... jag kommer faktiskt inte ihåg när det var. Men det som du säger, att det verkligen slog över. Och blev något helt annat.
Hur gammal är du?
34.
Mm. Det tycker jag var en av de intressanta sakerna med att vara den här ofrivilliga matchmakern. Det var att man fick en väldig insyn i vad människor längtade efter i olika åldrar. För jag såg vissa likheter, till exempel det var väldigt många kvinnor över 60 kan vi säga, som längtade efter en ny partner just utan att planera. Att man kände att relationer som man hade haft tidigt var väldigt färgade av att bygga någonting tillsammans. Och att efter 60, även äldre kvinnor, den äldsta som sökte en partner var 82. Och då var mötet här och nu så oerhört liksom centralt. Fysisk kontakt, kroppskontakt, att liksom... intimitet som Karin brukar påminna mig om att vi också ska ägna den här serien åt är väldigt viktigt. Att få vara, att utbyta förtroenden, sådana saker var väldigt precious, alltså väldigt viktigt.
Och ifall du är kvinna och är 82, hur gick det med matchmakingen, om man får fråga?
Just henne lyckades jag inte para ihop. Jag parade ihop 24 par.
Oh my god.
Alltså 12 date. Nej, inte 24 par. 12 par tror jag. 24 personer parade ihop på 14 dagar. Och jag vet två som är tillsammans fortfarande, och då, jag tror kanske inte de har varit med om det här, men de dejtar och hopp finns, och jag vet också några som umgås som kamrater. Så det tycker jag är ganska bra.
Det är bra jobbat.
Bara på sådär uppstart, eller vad man ska säga. Mm.
Om du beskriver den här personen, du behöver inte nämna några namn eller så, men beskriver när du ser personen framför dig, hur du skulle.
Och en väldigt varm person som är otroligt inkännande, kan se på mig direkt om det är någonting. Väldigt omtänksam och ödmjuk och skratt. Där hela tiden åt allt jag gör. ja. Reflekterande. Intresserad av jämställdhetsfrågor. Vilket jag tycker är fantastiskt. En man som är så engagerad i det. Känslig, Ja, fantastisk.
Åh, vad underbart. Vad utseendefixerad jag känner mig själv när jag lyssnar på dig. Hur länge sedan är det ni träffades?
Det är exakt 2 månader sedan idag.